Amen och tack så mycket, kära lovsångstrudeluttare. Alltid så mycket enklare att predika med här i lovsång, och det är ju varenda söndag här i vår församling. Det var jag lite stolt över faktiskt. Hörrni, jag skulle i alla fall predika åt er idag om en sak som har varit mig på hjärtat en längre tid. Nämligen det där att ett vårt Vasa förtjänar Jesus. Och jag tror på något sätt att vi talar lite om det här kraftig förändring och allt det där som vi som jättebra. Egentligen skulle inte jag behöva predika någon mer. Rebecka och Amanda och Lilian har gjort det åt mig. Men man kan ju lägga till lite små tillägg, som det tillägg i Daniel finns sånt också, en apokryf som heter. Men direkt när jag ska försöka koncentrera mig, för jag är lite inspirerad idag över vissa saker. Så vi läser en kort stycke från Apostlagärningarna 2, några verser. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denna Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och dem som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Jag har då fyra enkla punkter kring det här som jag på något sätt tror att om vi förstår det på något sätt så kan vi bli lite gladare än vad vi är för tillfället. Det är alltid på något sätt en dröm jag har som när jag predikar att folk ska bli glada. Det går inte alltid så bra, men man kan ju försöka i alla fall. För det första, och det låter inte så glatt, men det tror jag på. Vasaborna förtjänar att få lyssna till en radikal förkunnelse. Det låter inte så roligt, tänker du. Men det är inte heller det, tänker jag. Men jag har ett ganska brett urval med vänner. De har fått lyssna och suttit ner och prata med människor som har kommit i tro när de har varit lite äldre än 2 år. Och många av de här människorna som jag känner så har kommit i tro av en så kallad radikal predikan. Och vad i all sin dag är det, vi kommer till det lite senare. Jag hade en vän till mig som hade läst i en tidningsannons om ett möte som han trodde var ett café. Så smög han in på det så kallade caféet, så visade det vara värsta full fart. En anonym predikant som talade där också. Och så säger han till mig att han har aldrig i sitt liv hört en så radikal predikan. Och sen när den där halvgalna predikanten har talat färdigt och kollat fram till förbön, så är det någonting som har hänt med den här unge mannen. Så han beslutar sig för att gå fram, böja sina knän vid altaret och ge sitt liv till Jesus. Jag tror på något sätt att ibland så underskattar vi kraften i vad Guds raka, olindade evangelium kan göra med oss som människor. Att vi på något sätt, vi predikar så som det står. Det är en fördel, tänker jag. Paulus säger att vi skäms inte för evangelium, utan den kraft som frälser främst juden men också greken. Det är Rombrev 1:16. Att vi skäms inte för att predika så som det står i Bibeln. Och den kraften, det ordet dynamiskt, det är samma ord som används när Jesus säger att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Det är den kraften, det är någonting som händer när vi predikar Guds ord, att en kraft som drabbar åhörarna, som inte kommer från människor utan från Gud själv. Jag tänker när jag läser den här texten att det är ganska intressant ur ett så pedagogiskt perspektiv att se vad predikar Petrus om. Petrus har ju fått den heliga ande och ställt sig på taket och talas det ena språket efter det andra till höger och vänster. Och det står att på den platsen så var det nu samlade fromma judiska män. Och de var lite från här och där, en var typ från Malax och Petrolax och Solvo och så vidare. Så det var massa olika dialekter. Och ingen förstod den andra, ungefär som här. Att, och sen stiger Petrus upp då. Efter att de har talat klart i de här främmande tungomålen. Så stiger Petrus upp och vad predikar han? Säger han då, vad finns Guds nåd och kärlek och den gäller er allihop. När jag läser den predikan så är det troligen så uppfattar jag det som så att det är en av de absolut mest radikala predikningar som har hållits i hela världshistorien. För vad Petrus säger att den Jesus som ni har korsfäst, han är Messias. Och det var inte så roligt att höra om man var en judisk from man, om vi säger på det sättet. För predikan gick då egentligen ut på två saker. För det första, de hade haft fel om Jesus, då de inte erkände honom som Messias. Och för det andra så var de själva med på noterna att döda själva Jesus. Och om man nu är lite så här gammal och grå, som jag börjar bli tydligen, så finner man ju inte, när man läser texten, inte så jättemycket nåd och kärlek. Utan det var ju egentligen raka rör som predikades. För att ibland känner jag så här, att vad Vasa och vad jag behöver i mitt liv, det är radikala ord från himmelen, som sätter mig lite på plats nu som då. Jag minns när vi startade, jag var med då, med Guds nåd, med på ett litet hörn, en liten svans på ändan där, och var med och startade ungdomsarbete på nytt, en ny på något sätt renässans i början av 2000-talet. Och vi i det lilla teamet berusa unga män och kvinnor, vi tog ett beslut att vi vill bara predika Jesus, och det ska alltid vara radikalt budskap om Jesus. Och en del tyckte, ja, men måste ni predika så där hårt och så där radikalt? Men det vi upptäckte att när vi predikade Jesus så hände det någonting med människorna. Därför tror jag att vi som församling aldrig kan vara riktigt fel ute om vi håller oss förstås i skriften, men vi vågar också tala vad Bibeln säger. För jag tror att jag vågar kanske säga det här. Äldste och styrelse får rätta mig om jag har fel. Men vi i Sion står för att Guds ord är Guds ord. Och att det är levande och verksamt. Och en sanning som fungerar idag på samma sätt som den alltid har fungerat. Ibland tror vi att vi måste skära ner på orden för att inte ska väcka till anstöt för människor runt omkring oss. Men jag tror att vi ska sluta med det. Vi ska låta det väcka lite till anstöt, och jag kommer till varför om en liten stund. För jag tror att vi inte ska skämmas över att predika lite radikala Jesus predikningar. För jag tror att frukten kommer mera fram om Guds ord får predikas istället för mina egna berättelser och tankar. Om vi tänker då, hur predikade Jesus själv? Han till exempel höll en och annan sak som man blir nervös över när man läser. Han sa att vi ska förneka oss själva, ta på våra kors och följa honom. Till exempel. Och då mängder av människor följde Jesus, då predikar han ännu mer radikalt. Då ska man äta kött och blod och ha sig. Att Jesus hade, i alla fall, han har ju inte så jättemånga predikningar. Du kan gå hem idag och läsa igenom dem. Det finns fina uppslagsverk där du hittar dem snabbt. Men när Jesus predikade, det var extrema saker. Han säger att om inte vi förlåter våra medmänniskor ska inte Gud heller förlåta oss. Han säger att vi ska be för dem som förföljer oss. Han säger att vi ska välsigna dem som hatar oss. Bland annat. Så Jesus höll väldigt på något sätt radikala saker som man kan få skrämselicka av. Men varför tror ni och tror jag att han gjorde det? Jo, jag tror att det är Guds ord som sätter en människa fri. Att när vi håller oss att predika det som står i hans bibel, så säger i alla fall min erfarenhet att Guds ord gör någonting med oss. Ordet som Hebreerbrevet säger, det är levande och verksamt. Och då det får leva bland oss, så föder det, tror jag, stor frukt och välsignelse i oss. För vi skäms inte för evangelium. utan en kraft som frälser oss. Tänk ändå på Petrus när han står där uppe och predikar inför tusentals människor, tydligen, för det blev ju sen 3000 frälsta. Han tog på något sätt det som var det mest radikala han kunde säga. Och det bar frukt. Hur mycket mera säkra kan inte vi vara då när vi håller oss till att predika ett radikalt ord som vi snart går in på. Det kan bland annat vara. Men för det första, Vasaborna försenar att höra, tror jag, ibland till radikal förkunnelse där Jesus lyfts fram. Tänk att när det är vår dröm i alla fall här i församlingen. Att när folk tänker på Sion så skulle jag att de kommer ihåg Jesus. Jag menar, jag dör ju snart, relativt sett, kanske. Och då kommer någon annan bättre pastor och gör vad jag gör. Men om Jesus minns och lyfts fram i Sion hela tiden, så det är inte så stor skillnad med som är med i lovsånger eller leder möte eller predikar. För det han folk minns. Och därför vill vi lyfta fram Jesus ännu mer i församlingen och låta hans ord vara levande och verksamt. För det enda som håller ända in i evigheten, det är Jesus. För det andra, Vasaborna försenar att få uppleva Gud. Det på något sätt tycker om att tänka på ibland. Vi talar ibland om, har du mött Gud, och vi borde möta Gud, och hela tiden ska vi ha Guds möten. Och jag håller helt med, och vi behöver ännu mer av det. Jag tänkte på några Guds möten i mitt liv. Så tänkte jag på när vi hade på ett ungdomsmöte i början av 2000-talet, hade vi besök av en väldigt speciell indisk pastor. Var någon med här då? Daniel, kanske. Mixar Daniel, vår vän. Indiska predikanten, pastorn, hade en speciell profetisk gåva. Så han, det var inte någon sån där att man frågade, vill du komma upp? Utan han befallde alla att gå upp. Och så ställde han alla på ett led här på scenen. Det var kanske 30-tal unga människor där framme. Och så gick han en till en och profetera över varenda människa. Och det var sån ordagrann profetia in i varenda människa att man funderar, han suttit och lyssnat på en på något sätt någon vecka innan och lärt känna en och vet exakt vem man är. Att det var sån, på något sätt så beskrivande, ordagrann, tydlig profetia in i mitt eget liv att man funderar, Herre Jesus, här vågar man ju inte gömma någonting alls någonstans. Allting på något sätt kom fram i ljuset. Och jag minns Patrik Hellström som tolkade den här pastorn, han sa, jag vågar inte översätta allting. Det var så detaljerat som den här mannen profeterade in. Ett annat tillfälle som jag minns, det var ju det jag skäms mig över. Men om man ska berätta saker man skäms över, för man blir lite mer ödmjuk på det sättet. För år 2004 hade vi en konferens i Variska. Och då hade jag just varit med Guds nåd och startat någonting som heter God Jul Vasa. Och jag var lite stolt över det där. Och jag har ju fått kämmas mycket för man är så stolt över saker och ting. Men där på något sätt så ville jag på något sätt berätta åt hela konferensen, kanske 400-500 pers där. Och jag hade fått för mig att jag ville berätta där. Så utåt sett så sa jag att jag ville att det ska sprida sig runt hela Finland. I mitt hjärta så ville jag att folk tycker att jag är bra, om jag nu är ärlig. Så var det. Få lite människoära, det där giftet som vi oftast är beroende av. Så jag hade sagt till Stefan att jag skulle hålla ett gåvotal där jag skulle linda in lite och berätta om God Jul Vasa. Och Stefan i sin godhet och nåd så gav mig den möjligheten, sa han. Men sen så glömde han bort det. Så jag satt där på möte då, så halvsur ut, fast jag just blivit tillsammans med Julia. Jag vet inte vad det gav för bild av någonting. Satt jag där och blev bara mer och mer sur på Stefan. Tänkte gå ut och församlingen och starta en egen där bredvid. Och så steg den här predikanten upp, en man från Norge. Och så predikade han och jag var sur. Och jag försökte omvända mig i min surhet, det gick inte så bra. Och så talade han hela sitt möte. Och så plötsligt så stannar han. Och så pekar han ut mig. Av alla de här människorna på hela mötet. Och så tar han upp mig och så frågar han, Julia, is this your wife? Och jag visste inte vad jag skulle säga, för vi blir tillsammans. Jag minns Stefan Viska, wife to be. Och så talar han, den här mannen som inte har snacka ett ord med. Så profeterar han än en gång massa saker om mig, min framtid och saker som inte han skulle kunna haft någon aning om. Än en gång fick man stå där och skämmas förstås mycket och, och lära sig saker av det. Men än en gång får man se hur stor Gud är. För det bästa gudsmöte vi kan ha, det är när Gud blir stor och vi blir mindre. Ett tredje då, om ni orkar med tredje sån här sak som är mindre. Så jag hade kämpat, det är inte så många år sedan, jag hade kämpat med någonting och kände mig lite ledsen i mitt liv. Och så var jag på ett möte, det var i Stockholm. Och så stod jag där på det där mötet, när det blev något eftermöte. Och så ställde jag mig mitt i en gång, det var en läktare. Och jag ställde mig mitt i gången och jag sa till Gud, nu tänker jag stå här tills du sänder någon profet till mig som kommer och ber för mig och berättar vad jag kämpar med. Och ställde mig där. Påminn Gud lite så varje kvart. För tiden gick, alltså det gick 30 minuter, det gick 40 minuter. Och jag tänkte, någonting i mig sa, gå nu, sätt dig nu, är skamlig. Du står där ensam och alla andra får förbön och grejer. Ingen kommer till mig alltså. Men så går det ungefär 40 minuter. Så kommer en liten svensk härlig pastor. Kommer inte ihåg vad han heter, aldrig pratat med honom. Jag har inte sett honom efteråt heller. Och så kommer han och säger, jag har en hälsning från Gud till dig. Och så börjar han prata exakt med det som jag hade kämpat med och vad Gud hade för lösning om det. Då får man igen bli mindre och inse hur stor Gud är. Och det är det på något sätt som jag skulle vilja förmedla med den här punkten. Att Vasabor, du och jag, behöver få uppleva Gud. Det handlar inte om att vi emotionellt alltid behöver uppleva så jättemycket. Men vi bör ändå på något sätt få den här inre förvissningen om hur stor Gud är. Det är intressant när Petrus har predikat klart. Då säger de till om, vad skall vi göra? Petrus hade ju inte kallat fram till varken förbön eller sagt att ni måste omvända er. Han hade bara predikat Guds evangelium som är kraftig frälsning. Det som är så enkelt, och det borde vara enkelt när man är pastor, man bara säger, man predikar och sen säger man, Gud, nu får vi se vad du gör. Och så ger man över på något sätt stafettpinnen. Alla, Gud borde ha den hela tiden, men man tar ju ner den ofta. För Petrus kallar eller manar varken till omvändelse eller kallar till förbön. Ändå kommer frågan från åhörarna, vad ska vi göra? Och jag tror när Guds ord förkunnas så händer det någonting med oss. Och där tror det händer två saker. Antingen så ger vi knutnäven till Gud och säger nej. Och så springer vi bort i ilska. Eller så inser vi att vi bör komma närmare honom. Jag tror det är ytterst svårt att förhålla sig neutralt till när Guds ord talas ut. Och när man talar ändå med människor, jag har suttit ner med så många av er, och när man hör era livshistorier, så många av oss har en punkt, en plats, en tidpunkt då man fått möta Gud. Det är den på något sätt stunden där man plötsligt för första gången inser att nu står man som syndig människa inför en 100-procentig helig Gud. Och tror jag, så här dessa lärda judiska människor kände. Många av dem kanske hade varit med och samtyckt att Jesus skulle avrättas. Och nu blir de konfronterade och överbevisade att om de avrättade, han var inte bara oskyldig, utan han var den Gud som de hela sitt liv hade sökt. Vad tror det händer med oss när Guds härlighet och helhet närmar sig oss människor? Vi blir överbevisade om vår egen synd. Vi inser att det liv som vi har levt och trodde att det var det liv man skulle leva inte alls var rätt. Och nu står vi här inför Guden allsmäktige. Som inte bara är Guden allsmäktige utan är också Gud domaren. Det är just dessa stunder ni får den uppenbarelsen om att vi är syndare inför helig Gud som det hugger tag i våra hjärtan. För vi inser att nu är loppet kört. För vi vet med fullständig säkerhet att vi är skyldiga. att hela vår varelse vill veta en lösning, en försoning, en hjälp på den synd som vi med vett och vilja har levt i så länge. Det är det som händer när en människa möter Gud. Det handlar inte bara om att vi upplever någonting emotionellt. Och det är så jätteviktigt för dig att förstå det här. För jag talar ibland med människor, goda vänner till mig, som säger att jag aldrig upplevt Gud. För vissa av oss är kanske sådana människor att vi fysiskt sett, emotionellt sett inte upplever Gud. Men samtidigt kan vi ha mött Gud många gånger. Och varför det? Jo, för när Gud möter oss så är framförallt det som händer att det händer någonting i våra hjärtan. De förr hade svårt att förlåta, kan vi plötsligt förlåta för att Gud har mött oss. Det handlar inte om att det ska kännas så mycket, men det handlar om att vårt hjärta ska förändras. När du blir förälskad, om du inte har blivit det ännu, kan vi be för dig. Så medför det oftast att hela ditt sätt hur du lever och är mot en människa förändras, hoppas jag. Och det är förstås en knacklig bild, men någonting i närheten av det handlar också om när vi blir får möta den här Guds kärleken. Det är klart, nu talar du lite emot dig själv, jag förstår det också, att då känner man ju oftast någonting också. Men det händer någonting med våra hjärtan mera än att vi måste alltid falla. Man kan falla ibland, men man måste inte falla om man möter Gud, skulle jag vilja säga. Punkt 3. Vi måste hinna till de radikala punkterna också. Vasaborna försenar chansen till en ny start. Så jag alltid får några bra rubriker, inte så bra på de där rubrikerna. Men jag tänkte att någonting åt det hållet tänkte jag i alla fall. Jag hade ett omskakande gudsmöte härom veckan. Det var en söndag kväll, kom hem från möte och var salig. Och så går jag här min kvällsbön för mig själv. Och så hör jag bara Gud från ingenstans. Jag är inte riktigt beredd på honom. Ni vet de jobbiga stunderna när Gud kommer och man inte riktigt beställt honom. Och så säger Gud till mig så här: Anders, du följer inte mig. Jag menar, det är inte så roligt att höra om han är pastor. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga om jag ska vara ärlig. Så jag frågade lite, men vem följer jag då? Och så upplever jag bara samma röst säger: du följer dig själv. Och hör man det där, så då har man ju två alternativ. Man fortsätter följa sig själv, eller så går man ner på sina knän och frågar Gud, finns det ännu nåd för mig? Och jag rekommenderar oftast eller alltid andra alternativ. För det är lite sådär, att, i alla fall för mig, så är det så lätt att hamna in på den breda vägen. Allting ska gå enligt mina villkor. Det jag får styra bilen, det jag får vara Gud. Och om Gud finns så har jag själv lagat honom som guldkalven. Som passar in efter mina behov, efter min agenda, efter mina känslor, efter mina tankar. Men så länge inte Gud är Gud så kommer alltid den vägen att leda till död. Låt Gud vara Gud så vi går på vägen som leder till liv. Som leder till välsignelse. Den kanske är smal. Kanske porten är trång och det var just det som Jesus talade om. Men en mycket bättre väg har jag funnit. Ibland hör man ett sådant här citat: det blir nog bra. Det är så ett fint välmenat. Men när Petrus får frågan, vad ska de göra? Så svarar inte Petrus, det blir nog bra. Han svarar, omvänd er. Låt er döpas i Jesu Kristi namn. Så ska ni få den heliga ande som går. Och nu behöver du förstå hur extremt radikalt det var för dessa judiska lärda män att höra den meningen. Först skulle de omvända sig på pingstdagen. Pingstdagen så firades, det var förstås en skördehögtid, man firade att den första skörden kom in och det skulle in och offras hit och dit. Men man firade också, fromma rabbiner firade också pingsten, att lagen kom till människan på Sinaiberg från Gud till Mose. Så på självaste pingstdagen som dessa judiska fromma män, om man var from som jude, då följde man lagen till punkt och pricka. De var så nervösa att de inte skulle följa lagen, så de kom på en del bonuslagar också. Man får gå ett antal steg på sabbaten och ha sig. För att vara riktigt på den säkra sidan så försökte de leva ett så religiöst och så hedersliv att man inte i misstag ens syndade. På den dagen säger Petrus att de måste omvända sig för att de ska få bli räddade. Så först och främst så underkänner på ett sätt Petrus att hela deras fromma liv har inte lett till livet med Gud. Och vad säger han sen då? Låter döpa er i vad då? I Jesus Kristus. Samma Jesus som de 50 dagar tidigare har varit med och döda. Så det är en enorm, på något sätt, en sån predikan som jag aldrig skulle våga hålla här i församlingen. För det är på något sätt sådana utsagor som är på något sätt, det går så högt över huvudet på dem att de fattar nog inte riktigt vad som händer. Men samtidigt så vet Petrus att det är exakt det som de behöver. Vi talar här om en 180 graders förändring av inriktning av livet. Livet man trodde att skulle ge liv räcker inte alls. Och lösningen nu är att offentligt proklamera att den man inte trodde på inte bara var oskyldig utan är Messias och Herren. Deras mänskliga gärningar räckte inte till inför en helig Gud. Och det behövdes en lika helig Gud för att rätta till det. Vad jag tror att behöver proklameras och predikas ännu mera idag är den radikala omvändelsen som den tyska teologen Dietrich Bonhoeffer säger. Då Jesus Kristus kallar oss, så kallar han oss till att dö. Det låter ju farligt. Nej, men det är inte farligt. För den som dör för mig, han ska leva. Och det är det livet som allt handlar om. Livet med Jesus, tror jag, är den smala vägen. Och den tycks ju ibland vara skrämmande. Men det handlar egentligen bara om att det kristna livet enbart är Jesus. Inte Jesus plus någonting annat, utan bara Jesus. Han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Jag minns en syn jag hade år 2010. Det var någon anledning fick se två olika vägar utstakas framför mig. En väg var bred, fin solnedgång och lite rosor och grejer. Någon emu som hoppade där på sidan. Och den andra var smal och full med tistel och törner, men längs den vägen så var det fullt med frukt. På den första vägen fanns det frukt, men den var ganska sparsam. Och jag minns Gud frågade mig själv i den där drömsynen, det var en syn, ingen dröm den här gången. Frågan, vilken väg vill du gå på? Och då någon som hade vett för mig därför. Det var lite lättare då man fanns ett fylla av ande, så man tänkte jag vill ta den smala vägen. Ibland ångrar man ju det. Inte vet jag om jag går på den idag, men man kan ju be till Gud hjälp mig att gå på den. För det är någonting, kära vänner, som är både jobbigt, besvärligt men fullständigt härligt när vi går på den smala vägen. Varför det? Jo, för att alltid på den smala vägen så går Jesus med dig. På den smala vägen är du inte ensam, övergiven, lämnad för dig själv, utan Jesus själv går med dig. Och vill du vara säker på att ha Jesus med dig, blir en sån domedagspredikant här. Men jag tror i alla fall att det är bara på den smala vägen vi kan garantera oss för att vi har Jesus med oss. Om man vågar säga något sånt radikalt. Men vad så behöver vi radikal predikan, så jag sa det nu. Du och jag, alla av oss, måste omvända oss och låta döpa oss i Jesus Kristus. Det är någonting i det där vi omvänder oss när vi säger Jesus, Jag klarar inte av det här livet ensam. Jag behöver någonting utanför mig som kan rädda mig. Och dopet som en offentlig proklamation som säger att nu lever inte längre jag, utan nu lever Kristus i mig. Det är först omvänder oss, och sen när vi har gjort omvändelsen, så säger Jesus till oss: låt er döpa er. Det är min fullständiga övertygelse när jag läser Bibeln, att det är så som det står. Först omvänder vi oss, och som ett resultat av omvändelsen så går vi fram till Jesus. Och Jesus säger till er: nu vill jag ge er nya kläder, här har du. Och kläderna får vi genom dopet. Inte lika mycket amen på det, men läs Bibeln så står det där på det sättet. Vår del är att gå till Jesus och ta emot hans liv som han vill ge oss. Men det livet tror jag vi bara finner på den smala vägen. Och den smala vägen är Jesus. Jag har en sista kort men fin punkt. Vasaborna förtjänar att få möta Bob på nytt födda kärleksspridare. Petrus menade att detta löfte som omvändelsens gåva gavs, så den gällde inte bara åhörarna, det gällde deras barn, men också, står det, de som är långt borta. Hur får du kontakt med någon som är långt borta? Det finns två alternativ enligt mig. Jag är en enkel ingenjör, teologingenjör. Två alternativ. De kommer till dig, eller du går till dem. Ni ser väldigt chockade ut, men det är exakt så som det är. Hur skulle detta budskap som Petrus predikade om, hur skulle det nå dem som var långt borta? Jo, naturligtvis genom dem som nu blev fyllda av den helige ande. De skulle besöka dem. Ibland tror vi att alla ska komma till kyrkan, men vi många gånger behöver inse och förstå, det vi behöver förstå, att kyrkan ska komma till dem. Tre evangelister som sa amen på det där. Men det är så. Vi tror, och jag är en av dem. Vi bara ber: Herre, sänd folk. Vad sa Jesus? Be, skörden är stor men skördarbetarna är få. Be att Fadern sänder skördarbetare till sin skörd. Du och jag bör fyllas med den helige ande, så att vi börjar bry oss om människorna runt omkring i vår stad. Vasaborna blir inte frälsta eller rädda att jag står här och predikar. De kan hoppasvis bli någon det. Men de blir ännu mer av det om vi alla är fyllda med anden, går ut och möter dem. Innan Petrus höll den här predikan, kan vi få ett kapitel tillbaka, så står det att Jesus lovade dem den heliga ande. Och de skulle inte lämna Jerusalem förrän anden hade fallit över dem. Och de stod där och bad ungefär 10 dagar. Så står det att anden kom över dem allihopa. Och den livslånga förändringen ägde den stunden rum hos dem. Och personligen tycker inte jag att det största undret som ägde rum var att de talade i tungor, utan framförallt att med Petrus i spetsen predikade de ett andefullt budskap, sprängfyllt med evangelium. Samma Petrus som 50 dagar tidigare hade förnekat den synlige Jesus inför en liten skara människor, står nu inför tusentals människor och proklamerar att den nu osynlige för ögat Jesus inte bara lever, utan är Messias. Det som händer när anden kommer över oss, det som inte är möjligt för oss tidigare, blir möjligt genom den helige ande. Den helige ande hade kommit över dem, och det gick fram inte längre i egen kraft, utan i Guds kraft. Har du någon Guds kraft? Finns utvecklingspotential i församlingen, känner jag. Det som händer med oss då den heliga ande kommer över oss, så blir vi kapabla till att utföra det uppdrag som Herren Jesus Kristus har för oss. Därför kan vi inte förvänta oss att punkt 1, 2 eller 3 inträffar förrän punkt 4 har inträffat hos oss. Vi kan klaga, misströsta och oja oss. Men vår bön egentligen bör vara att den helige ande kommer över, inte din granne utan dig själv. Så du får vara med Guds nåd och göra Guds vilja känd här på jorden. Vi ber ofta, och med all rätt, att vi borde få mera Guds närvaro här på jorden och våra möten. Men om vi ska vara riktigt teologiskt korrekta, så borde bönen istället lyda att han får fylla oss, så att andra människor får uppleva honom genom oss. Se dem Gud och Jesus när de träffar på dig? Eller är du självisk, roffande, baktalar, ljuger, skryter? Ser de Jesus när de möter på dig? Om inte de gör det, så behöver du idag omvända dig så som jag behöver omvända mig, så att hans liv får bli vårt liv. För min dröm är att när Vasa tänker på Sion, så tänker de på Jesus. Vad Vasa behöver mera är människor som låter Guds ande både fylla dem och leda dem. Att få bli fylld av hans kärlek och få ge liv för vad Vasa behöver och vad Gud längtar efter att ge henne, det är ett liv från Gud. Och det livet kan vi vara med och förmedla. Oftast så håller två saker oss tillbaka. Jag avrundar här just. För det första så lever vi inte i omvändelse. För det andra så lider vi av människofruktan. Där de två kan sitta ihop som Rebecka så fint här delar. Låt inte fruktan hålla dig borta från Gud. Låt inte fruktan styra dina fotsteg, utan låt Guds ande styra dig på det sätt som bara han kan. Jag minns, det har varit historiernas dag idag, men jag minns en konferens som jag besökte en annat år. Hela mitt inre visste att jag skulle behöva omvända mig till Jesus, men jag vågade inte. Jag stod där på sidan, det var ett antal hundra på den konferensen också. Då stod jag där och funderade för mig själv. Jag tänkte att jag kan omvända mig i mitt hjärta. Och det är fint att göra det. Men vad Gud sa till mig, det var en sak som fick mig att förändra min syn på vad omvändelse är. För då kom den här jobbiga rösten till mig igen. Och så sa han, om det bara vore du och jag i den här salen, på det här mötet, skulle du då gå fram på förbön och omvända dig? Jag har lärt mig någonting de första åren som kristen, så jag har lärt mig att vinna argumentationen mot Gud, det går sällan bra. Så jag harklade och sa det, ja men host, nu är det säkert så. Att skulle det bara vara jag och Gud, så nu ska jag gå fram och omvända mig till dig då. Och då sa han till mig så här, och det brännmärkte mig på ett sätt. Så ska du tänka varenda gång som du är på ett möte. Det är bara du och det är bara jag. Alla andra människor bryr dig inte om dem. För det handlar bara om mig och dig. Och så försöker jag tänka alltid när mitt hjärta bultar och jag vet att jag bör gå fram och få någon som lägger händerna på mig och välsignar mig i Jesu namn. Och så man bör fundera på vad ska grannarna tycka och äldstebrodern tycka. Och så tänker man, ja men det handlar inte om det. Det handlar om att Gud vill välsigna mig. Jag vill inte ha människors välsignelse, jag vill ha Guds välsignelse. Det är fint att någon skriver något fint om mig var tredje år på Facebook. Men det är ännu bättre att Gud själv varenda dag vill komma med sin välsignelse, kraft och kärlek. Och bara säga hur mycket han älskar mig. På samma sätt som han älskar dig. Vi ska fira nattvard. Och Fredrik Ekholm, min kär broder och äldste broder, församlingen ska leda oss i det. Men när vi tar i nattvarden, om du känner bara att Gud, du ska behöva få mer av Gud.